Vilka är det som drabbas hårdast av konkurserna, varslen och arbetslösheten? Ja, här har byggindustrin tagit fram statistik och vi får höra vad byggindustrin, vad byggföretagen tycker om detta och de nya siffrorna från Arbetsmiljöverket. Vad säger de egentligen? ID06, de lanserar en ny tjänst som de menar kan dra in 500 miljoner om året i annars uteblivna skatteintäkter. Vad tycker vår expertkommentator Lennart Weiss om det här greppet? Och så ska vi prata om att i veckan så kom skiljemannen med sitt beslut om hyreshöjningar för privata fastighetsägare i Stockholm. Det här har mött hård kritik. Varmt välkommen till Bopolpodden och det senaste som har hänt under veckan. Vår expertkommentator Lennart Weiss får du alldeles strax möta. Själv heter jag Anna Bellman. Och vi börjar veckans Aktuellt med att konkurserna, varslen och arbetslösheten inom byggsektorn ökar. Samtidigt vet vi ju att många som arbetar på de svenska byggarna är utländsk arbetskraft. Byggindustrin, de har tagit fram statistik över vilka det är som drabbas hårdast av nedgången. Och deras slutsats, den är att svenskarna drabbas hårdast. Och det är en bild som också byggnadsförbundsordförande Johan Lindholm delar. Han säger så här: det som inte fick hända har nu hänt. Lågbetalda utländska byggarbetare tränger undan de svenska från arbetsmarknaden. Lennart Weiss, delar du den bilden?
Ja, och jag tror att det finns goda skäl för att byggindustrins analys är korrekt. Vad är det som sker där ute just nu? Jo, vi har en allmän konjunkturnedgång som pressar företagen resultatmässigt ekonomiskt. Vad gör man i ett sånt läge? Man vidtar åtgärder som befrämjar bättre marginaler. Och då är det ju ett faktum att svensk arbetskraft är dyrare än den utländska. Det är ju så som den utländska arbetskraften i hög grad konkurrerar. Och då är det ju ganska logiskt att man väljer att, så att säga, avveckla svenska yrkesarbetare till förmån för bolag som i större utsträckning använder utländsk arbetskraft. Och vad är det jag säger då? Jo, det som då händer utan att man egentligen lyfter fram det problemet specifikt, det är ju att risken för osund konkurrens ökar. Att vi får fler aktörer som faktiskt har fusk med löner och skatter, sociala avgifter som arbetsmetod, att det problemet ökar.
Och om vi då tittar på byggföretagen så har de en helt annan bild än vad Byggnads har. Mats Åkerlind som är vice vd och förhandlingschef på byggföretagen, han menar att företagen har kunnat skala ner genom att säga upp tjänstemän och avtal med utländska företag så att i första hand är tjänstemän och utländska byggnadsarbetare som har drabbats. Vad säger du om det här, Lennart?
Det är korrekt att vi har en nedskalning på tjänstemän, så där delar ju jag och Mats Åkerlind samma bekymmer. Det här kommer leda till kompetensbrister, att vi kommer få problem med kompetensförsörjningen på längre sikt. Och då kan vi återkalla erfarenheterna från 1990-talet när vi blev av med en hel generation civilingenjörer som försvann in på Ericsson och andra ställen för att inte komma tillbaka. Det tog lång tid för branschen att återhämta den effekten. Och det innebär ju att vi kan se framför oss en bred problematik med ökade kostnader väl det vänder uppåt igen. Det kommer ta tid att utbilda de här människorna igen. Det är också erfarna, kunniga människor i många fall som vi gör oss av med nu. Men det byggindustrin tar upp specifikt, det är ju yrkesarbetarna. Och det har en delvis annan karaktär, men lika i så mått då, där finns ju också kritiska grupper av yrkesarbetare som vi behöver. Och där pensionsavgångarna riskerar att skapa problem. Vi har ju redan idag en brist på, ja, murare finns det ju knappt, betongare börjar vi få allt färre utav, och när det gäller elektriker, VVS-ar och så vidare, så är problemet kritiskt både inom den kommersiella storbyggsektorn och när det gäller byggservicesektorn. Du kommer få se bara inom några år att det kommer vara extremt svårt att få tag på hantverkare som du behöver hemma för att fixa stugan eller villan. Och då kommer vi att göra oss ännu mer beroende av den utländska arbetskraften. Det är väl inget problem i sig, det är ju duktiga personer, men om den arbetsmarknaden så att säga bygger på att de konkurrerar med låga löner, ja, då kommer ju problemet med osund konkurrens bara att öka och därmed kriminaliteten inom sektorn också.
Och om vi tittar då på antalet personer som arbetar i Sverige som kommer från utländska företag, så har vi fått nya siffror ifrån Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister i veckan. Och de säger att antalet utstationerade, alltså sådana som arbetar i Sverige för utländska företag, de minskade med 1000 personer under förra året, under 2023, till 32 500. Och i den här lågkonjunkturen som vi är i så låter ju det som en ganska liten minskning. Vad säger du om det, Lennart?
Ja, och då säger ju Mats Åkerlind på Byggföretagen att det kan bero på att företagen har blivit bättre på att registrera sig. Det tror inte jag på, och jag tvivlar på att han tror på det själv. Utan jag tror att siffrorna speglar verkligheten, att eftersom de svenska entreprenadföretagen brottas med svåra lönsamhetsproblem så väljer man ju att angripa kostnaderna där de är som mest uppenbara, och då avvecklar man egen personal och så ökar man så att säga möjligheten att med dragspel, alltså genom att hyra in eller kontraktera in underentreprenörer och bemanning, så minskar man sina kostnader. Så att jag är ganska säker på att byggindustrins analys av situationen är korrekt. Och jag är lite bekymrad över att byggföretagen ser så sorglöst på det, därför att det innebär att vi fortsätter att underminera kompetensen i branschen.
Vi ska gå vidare med ungefär samma område som har med utländska företag att göra, och det är att ID06 lanserar en ny tjänst som de menar kan dra in 500 miljoner om året i annars uteblivna skatteintäkter. Det är nämligen så att utländska byggföretag får verka i ett år i Sverige utan att vara skattskyldiga, men när den tidsgränsen har passerats då är de skattskyldiga från dag ett. Och det här ska ID06 kontrollera, och till byggindustrin så säger Björn Sjöstrand att det inte sker någon systematisk kontroll av detta idag. Men Skatteverket, de säger att jo, det kontrolleras visst. Vad säger du, Lennart?
Jag läste den här artikeln med stort intresse, och jag tycker att det finns kvarstående frågetecken, men låt oss bena lite i det då. Jag tycker först att det är fantastiskt bra att ID06 tar det här initiativet. Det här visar att ID06 ändå jobbar systematiskt på att steppa upp sin förmåga att kontrollera olika förhållanden på arbetsplatserna. Det är bra. Sen grunnar jag lite, och det kanske finns ett svar på det, hur får ID06 fram sin information, därför att informationen från Skatteverket är ju numera sekretessbelagd. Du kan ju inte begära ut information från bolagens skattetransaktionskonto. Så hur får ID06 fram sin info? Det vet inte jag. Jag kan säga så här, att när vi gör bolagskontroller, då hämtar vi ju information från Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Där ser man ju om ett projekt har så kallat fast driftställe eller inte. Och då kanske vi ska förklara det begreppet kort. Ett fast driftställe uppstår efter 6 eller 12 månader om ett utländskt företag är i Sverige, och 6 eller 12 månader beror helt enkelt på vilket regelverk som gäller för det enskilda landet. Det är 12 månader för Polen och 6 månader för de baltiska länderna som exempel. Och det handlar alltså om det här företaget har ett uppdrag som på ett aktuellt byggprojekt har en varaktighet på mer än 6 eller 12 månader. Då inträder så kallat fast driftställe och obligatorisk skattskyldighet från dag ett. Det ser vi i våra kontroller, och när vi sen följer upp det mot företagen, då kan vi konstatera att de inte betalar inkomstskatt. För den dialogen har vi med dem. Och vi kan ju också via vår granskning kräva att de redovisar huruvida de betalar skatt eller inte. Vi har ju den typen av granskningsklausuler i våra avtal. Så att jag är förvånad över Skatteverkets väldigt kategoriska svar på att de har kontroll på det här via någon sorts efterkontroll av inkomstdeklarationerna. Vi kan inte se någon effekt av det så här långt. Men det är möjligt att de har skaffat sig ett nytt verktyg vars fulla effekt vi ännu inte har sett. Men det här är bara den ena frågan, därför att skattskyldigheten förekommer ju också i ett annat avseende. Du kan ju jobba på ett projekt som inte har fast driftställe men varit i Sverige mer än 183 dagar. Och är du det under ett år, då inträder också en skattskyldighet. Då ska du betala SINK-skatt eller vanlig inkomstskatt. Och det är ju sannolikt ett minst lika stort problem. Det här sorterar vi också, eftersom vi har ett sorteringsverktyg som kan dela upp enskilda personer i 183 dagars gubbar eller fast driftställe. Jag betvivlar väldigt starkt att Skatteverket har ordning på det här, för det har de inte haft hittills i varje fall. Och när vi har pratat med tjänstemän, för vi har ju lämnat jättemånga case till Skatteverket under de senaste åren, så har vi aldrig hört att den här kontrollmekanismen existerar. Så att jag är förvånad över informationen och kommer gräva mer i det här efter vårt samtal.
Vi får återkomma i frågan. Vi ska gå vidare till vårt hyressättningssystem och våra hyreshöjningar. För i veckan så kom skiljemannen med sitt beslut om hyreshöjningar för privata fastighetsägare i Stockholm. Höjningen landar på 5,8% från 1 april och vilket utslaget på helåret blir 4,35%. Och fastighetsägarnas Nathalie Brard, hon är oerhört kritisk till skiljemannen Håkan Julius och hur han har resonerat i sin motivering. Hon säger att skiljemannen har missförstått både centrala ekonomiska självklarheter och sitt uppdrag enligt lagen. Vad tror du, Lennart, har han missförstått?
Jag tycker att mycket talar för att han har gjort det. Det här skiljedomsförfarandet har ju införts som ett nytt verktyg för att slita tvisten mellan parterna. Och det framgår ju av hans uppdrag att han ska ta hänsyn till lokala ekonomiska förutsättningar. Och då måste man ju räkna på vilka kostnadsökningar av bolagen så att säga drabbas av. Nu ser det ju ut som att han faktiskt inte har gjort det, utan att han snarare har utgått ifrån tidigare gjorda överenskommelser. Och då är vi tillbaka till ett tidigare system som byggde egentligen på att allmännyttan var hyresnormerande. Så jag tvivlar på att Julius har följt verktygen. Jag ställde mig själv frågande till när jag via media hörde de uppgifter om de första uppgörelserna som hamnade på väldigt likartade nivåer, strax under eller strax över 5%. Och det är väldigt svårt att förstå det med hänsyn till hur den faktiska kostnadsutvecklingen sett ut. Tyvärr så tror jag det finns visst fog för den här misstanken om att han som före detta domare i hyresnämnden har varit lite väl präglad av sitt gamla uppdrag. Men det får utvärderingen utvisa. Skulle Nathalie Bard och andra ha rätt i sin kritik, då måste ju antingen Håkan Julius bytas ut eller så måste man förtydliga direktiven till skiljemannen.
Och tittar vi på vad andra personer som ju har en ledande ställning i olika fastighetsbolag, så kan vi läsa en artikel i Fastighetstidning där Heimanot Wachtmeister, som är chefsjurist på Heba, hon menar också att Håkan Julius visserligen har rätt i att det inte är trepartsöverenskommelsen som ska vara normerande för rekommendationen, men att han dessvärre har fel i att ingångna överenskommelser ska vara normerande vid den här prövningen. Och Stefan Renk, som är Einar Mattssons koncernchef, han menar också att det här skiljedomsförfarandet, det är en silvertejpsbit på en redan trasig modell, och den här gången så fick tejpen inte ens fäste. Och vår egen expertkommentator Kent Persson, han kallar den här rekommendationen för obegriplig. Så det är ju många som delar din bild här, Lennart.
Ja, jag tror att signalerna från branschen kommer att vara ganska entydiga och i samma riktning som de personer du refererade till nu. Så att debatten om hyressättningssystemet, den har ju bara fått ännu mer vatten på sin kvarn. Och jag misstänker ju att debatten om trepartsöverenskommelsens hållfasthet också kommer att tilltra. Nu ska man ju då klara över att hans uppdrag är ju inte att utgå från trepartsöverenskommelsen, men han fick ju ändå direktiv att utgå från lokala ekonomiska förutsättningar, och det förefaller finnas fog för den kritik som har kommit ifrån branschen.
Vi ska gå vidare här i Bopolpodden och veckans Aktuellt med att Robert Boye på SBAB är kritisk till Finansinspektionens analys där de avråder från att höja bolånetaket. Boye och Finansinspektionens tillförordnade chefsekonom Thomas Nilsson har debatterat det här på DI Debatten. Ni kan läsa mer. Boye, han menar att Finansinspektionens analyser är för grunda, att de bortser från befintlig forskning och att Finansinspektionen har en för ensidig syn på riskerna med belåning. Medan Thomas Nilsson konstaterar att Finansinspektionens uppdrag är att arbeta för ett stabilt system som präglas av ett högt skydd för konsumenter. Hur ser du på den här debatten?
Ja, det här är ju en debatt som körs i repris om och om igen. Jag noterar då vad Finansinspektionen skriver, att de utgår ifrån Finansinspektionens övergripande uppdrag som syftar till finansiell stabilitet. Och då kan man ju ställa sig frågan då, har den finansiella stabiliteten visat tecken på att vackla under den här krisen? Är det så att vi har bostadsrättsföreningar på fallrepet, eller har vi sett många villägare som har gått i konkurs eller enskilda personer som har drivits från hus och hem? Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Utan precis som i tidigare kriser så är det framförallt den kommersiella fastighetssektorn som vi ser att det skakar. Så att när du då följer argumentationen, och just denna dag så ska vi då konstatera att just denna dag så har ju då Finansinspektionen kommit med sin bolånerapport som jag snabbt ögnade och också har kommenterat. För där hänvisar man då till siffror som är kopplade till att hushållens skuldsättning har ökat något mindre än i tidigare takt, men dock. Och då kan man se det gamla vanliga att Finansinspektionen utgår ifrån sitt uppdrag om finansiell stabilitet men hamnar i konsumentriskfrågor. Det vill säga att det finns risk för enskilda konsumenter. Och då är vi tillbaka till en kritik som jag framfört flera gånger. Finansinspektionen måste lära sig att sortera bättre i det här. Vilken typ av skuldsättning är av den arten att den kan leda till risker för den finansiella stabiliteten? Vilken typ av risker är kopplade till enskilda konsumenter? Det är två helt olika saker. Om enskilda konsumenter drabbas av problem, ja, det är problematiskt. Men man måste ändå kunna väga det, eller så att säga, belysa på vilket sätt det riskerar att leda till risker för den finansiella stabiliteten. För om vi utgår från konsumentriskperspektivet, det är ju inte ointressant. Då måste man ju föra ett resonemang från konsumentens perspektiv. Och då finns det ju två aspekter på det. Det ena är, hur påverkas den enskilda personen av att man inte kommer in på bostadsmarknaden? Det kallar man för välfärdsförlust. Den andra aspekten på det hela, det är ju, vad har individen då för alternativ? Om individens alternativ är att hyra en nyproducerad bostad eller gå in på andrahandsmarknaden, då måste man värdera det utifrån ett konsumentriskperspektiv. Och då vet vi ju att den nyproducerade hyresmarknaden respektive andrahandsmarknaden ger den enskilda konsumenten högre boendekostnader. Det vill säga att den enskildes ekonomi urholkas ytterligare. Så att det är lite som vanligt, va? Att Finansinspektionen inte kan skilja på olika typer av risker. Och oavsett om man sen pratar om systemrisker eller konsumentrisker, så är man inte särskilt klar i sin argumentation heller. Så att som vanligt så måste man ju ge Finansinspektionen bakläxa.
Vi går vidare till att Hyresgästföreningen har lanserat en kampanj som de kallar Ett hus av löften. De har byggt ett fysiskt hus av utskrifter av löften som politiker från alla håll på senare år har gett om att det ska byggas mer bostäder. Men de menar att det har ju inte blivit så mycket av det här. Hur ser du på det här greppet som Hyresgästföreningen gör?
Ja, men det är lite bus, och jag tycker ändå att du har en pedagogisk poäng. Därför att huvudligen var politikerna har strött löften omkring sundålens lopp. Men de är ju inte värda någonting. Och vi har ju själva uttryckt frustration över det här. Vi har ställt frågan till de politiska ungdomsförbunden. De svarar inte. Men vår fråga har varit, varför blir ni inte upprörda? Varför reagerar ni inte? Det här är ett gigantiskt generationsvek som har skett år efter år och nu faktiskt decennium efter decennium. År utav tomma löften, tomma ord. Så jag tycker det är bra att de belyser det visuellt. Men tyvärr så tror jag inte det kommer ut så mycket mer än tomma ord nu heller. Även om man petar i de frågor som man har möjlighet att så att säga, som man har rådighet över. Men problemet är ju att det samlade greppet kring bostadsfrågan saknas sedan 35 år tillbaka. Det här har blivit en andra rangens fråga där man i huvudsak lämnar bostadsfrågan till marknadskrafternas, så att säga, spelrum, och då blir det som det blir, och så ägnar man sig åt andrahandsfrågor. För all del inte oviktiga, men ändå andrahandsfrågor utifrån det här fördelningspolitiska, bostadssociala perspektivet som vi ändå pratar om.
Mm. Ett roligt grepp från Hyresgästföreningen som kanske inte leder så långt, men ändå ett kul grepp. Och då ska vi gå vidare till ett annat grepp. Det är nämligen Lindbäck som testar ett nytt grepp för bostadsbyggande i de gröna industristäderna i norr. Det här konceptet kallar de för Växla, och det är ett koncepthus där man initialt bygger lägenheter med gemensamt kök men med enskild dusch och toalett. Och tanken är att arbetare ska bo där de närmaste åren under uppbyggnadsfasen, och sen ska huset enkelt kunna byggas om till vanliga lägenheter. Vad säger du om det här nya greppet Växla?
Ja, men kul. Jag gillar Lindbäcks trä. Det är ett oerhört kompetent företag. Så man ska klara sig att det är ett fantastiskt kompetent företag. De har verkligen kommit långt i sina processer. De har oerhört effektiva fabriker och så. Kompetent företagsledning. Får vi se var det hamnar med det här. Det jag grundar på själv, det är ju, jag hoppas att man inte ramlar i samma fälla som höll på att ske då med de här tillfälliga bostäderna för migranter. Därför att den kalkylen stupade ju på de korta avskrivningstiderna. När man bygger då ett projekt eller skapar ett koncept där man har tänkt sig att man ska konvertera produkten efterhand, då blir ju frågan, vad har du för avskrivningstid på det här? Om du har lång avskrivningstid, då blir ju inte problemet så stort. Men om du har en kort avskrivningstid, då uppstår det väldigt stora problem. Men det kanske är så att du lägger det här konceptet i ett projekt med lång avskrivningstid och så tänker du att du konverterar efterhand. Då blir det en ombyggnadskostnad inom ramen för så att den grundläggande kalkylen, och då kan det fungera. De beskriver ju här själva att kostnaden initialt blir något högre än för ett vanligt hus. Men det finns en betalningsvilja för människor som jobbar på en tillfällig arbetsmarknad. Och då klarar man det. Och då tänker man sig att då kan man ta lite högre hyra. Och den högre hyran den kommer kompensera för kommande ombyggnadskostnader. Och är det så kalkylen ser ut, då kan det bli jätteintressant och bra. Så att jag håller tummarna för att det här fungerar.
Vi ska avsluta veckans Aktuellt ifrån oss på Bopolpodden. Och som ni vet så är ju Bopolpodden en del av bostadspolitik.se. Och vi har ju de senaste 1,5 åren haft väldigt framgångsrika konferenser. Och nu är det klart för vårt nästa event. Bopol Live Finansiering som är den 29 maj. Så anteckna det datumet. Bland de redan klara talarna så finns professor John Hassler. Vi har chefsekonomen Annika Winst och Alexandra Stråberg och Robert Boye. Och även Sven-Olof Johansson som ju är vår finans- och fastighetslegendar. Lennart, vad är din uppmaning till att få folk att komma den 29 maj?
Ja, det här, nu får vi ett seminarium om bostadsbyggandets, bostadssektorns verkliga kärnfråga. Villkoren för att finansiera bostäderna på längre sikt. Vi har ju tangerat frågan redan idag. Den här frågeställningen är ju dels så att säga under lupp utifrån den här debatten som vi har om skuldsättning. För debatten om skulderna handlar ju inte längre bara om hushållens skulder, utan våra tunga myndigheter, Finansinspektionen och Riksbanken menar ju att det är också förknippat med risk. Om fastighetsbolag blir för högt belånade, och det är också förenat med risk om bankerna blir för högt exponerade till, mot bygg- och fastighetssektorn. Och då är det bara konstaterat, då saknar ju kärnfrågan ett svar. Vem ska finansiera bostäderna? Jag har ju själv gjort ett litet räkneexempel att om vi skulle bygga i enlighet med Boverkets behovsanalys, det vill säga 67 000 bostäder per år i 7 år, då ska det fram 469 000 bostäder. Och så har jag gjort en enkel finansieringsbehovsanalys på det och landa på 1 500 miljarder. Och det är ju den frågan som någonstans står i fokus. Varifrån ska allt eget kapital komma? Varifrån ska allt lånat kapital komma? Hur ska riskerna fördelas? Hur ska politik och myndigheter hantera den här ekvationen? Idag så slår ju politiker och myndigheter ifrån sig och beskriver det här bara som risker som branschen någonstans ska hantera. Men det här är inget branschproblem. Branschen kan anpassa sig till att bygga 15 000 bostäder eller 60 000. Det här är grunden en samhällsfråga vars svar i sin tur påverkar branschen. Så nu har ni i branschen, vi i branschen, möjligen en chans att äntligen få diskutera de kärnfrågor som borde stå i den här debattens centrum, men som väldigt sällan kommer upp till diskussion.
Vem skulle du vilja komma till den här dagen? Vem borde anmäla sig?
Naturligtvis människor som för det första jobbar med bostadsbyggandet i någon mening. Och då är det både fastighetsbolag och developers och bolag som jobbar med bostadsfinansiering. För det finns ju många privata aktörer, finansiella privata aktörer här också. Men det här rör också byggsektorn, de som så att säga blir utförare av alla de här produkterna. Jag skulle vilja se politiker och tjänstemän på det här seminariet, både på nationell nivå och på kommunal nivå. Därför det här kommer egentligen handla om hur den här industrins black box egentligen fungerar. Och det är alldeles för många som inte förstår det. Så egentligen alla som finns inom samhällsbyggnadssektorn har intresse av att komma på det här seminariet, för det kommer förhoppningsvis att reda ut grundvillkoren för deras jobb, om du så är arkitekt, eller om du är kalkylator, eller om du är byggnadsingenjör, eller om du sitter på en bank. Alla är berörda av den här frågeställningen, så att jag hoppas att man känner sig manad för att komma till ett seminarium som är helt fundamentalt för deras eget jobb och deras egen uppgift.
Mm. Då uppmanar vi alla som du har nämnt här, anmäla sig till den 29 maj. Och det som är unikt med våra konferenser, det är ju just att vi har en bra dialog med våra politiker. De brukar vara där hela dagen, för det här är angeläget för dem och för oss alla. Du och jag, Lennart, vi kommer ju att vara där. Stort tack, Lennart, för dina kommentarer på veckans Aktuellt, det som har hänt under veckan. Och på måndag, då är både du och jag tillbaka igen, för då ska vi få möta PM Nilsson.
Bredda bostadsdebatten. Det handlar inte bara om de stora städerna, utan det handlar också om de små. Och miljonprogramsproblemet har vi diskuterat länge och ofta i en storstadskontext. Men det är även en småstadskontext. Och de små städerna är viktiga framöver därför de ligger nära industrierna. Och mycket tyder på att industrin i Sverige kommer expandera framöver.
Ja, det är Timbros nya vd som alltså tycker att vi måste bredda bostadsdebatten, att det är viktigt att bygga upp våra små städer igen, för det är där industrin kommer att expandera framöver. Hoppas att du får en riktigt trevlig helg och att du lyssnar in på måndag igen. Må så gott.